Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Om jag skiter på mig nu, då kommer det bli, då kommer jag för alltid heta den polisen så här. Ja, men ni vet Adolfsson, han som var så jävla rädd när det var planinvasion så att han skett ner sig. Och så skulle jag kunna...
Hur var det här då?
Tjena, tjena och välkomna till podden Hur var det här då? Denna här vecka så har det slått ner en bomb. Och det är inte vilken bomb som helst, utan Viktor, vad är det som har hänt?
Ja, bomb ska vi inte ta i. Bok kanske slår ner snart. Vi ska... det ska ges ut en polisroman, jag tillsammans med Hans-Olof Öberg. Vi skrev tidigare Twitterboken om Twitter då. Men nu är det, en riktig bok. Nu är det en fiktiv spänningshistoria med uniformerade ordningspoliser i centrum som utspelar sig då på Södermalm. Så att den ska släppas ut och det är spännande. Lite nervös. Hoppas någon läser den.
Vi lovar att läsa den allihop.
Ja, verkligen.
Ja, och så, om ni tycker den är dålig så behöver ni inte säga något. Utan bara om den är bra. Det gäller alla som lyssnar också för den delen.
Vi ser fram emot release-partiet också.
Ja, det kommer att komma i inbjudan. Vad lider här. Så vi, det kommer att komma. Klart poddarna ska bjudas in.
Känner du flåset?
Ja. Jag behöver flåset. Jag börjar tackla av här känner jag. Så jag behöver alltid flås. Men får jag fråga, Viktor, är huvudkaraktären en 45-årig områdespolis?
Nej,
något, med tre döttrar?
Något yngre, men visst har karaktären drag av mitt tragiska liv. Nej, men jag skulle säga att det är inte ett alter ego. Det är snarare den typen av, det är ett yttre befäl då. Ett yttre befäl som jag önskat hade varit när det begav sig. Mm-hmm. Så att, men visst har jag låtit han inspireras av min egen tillvaro så att säga, både den polisiära och privata.
Är det liksom en Schulman-roman där det finns spår av sanning i den, fast ändå inte typ?
Ja, jag skulle säga att vad gäller polisscenerna då, som jag har ansvarat för, så är ju de väldigt autentiska, så att de bygger ju på händelser som jag eller kollegorna har upplevt. Några av dem är ju inspirerade, det finns ju med i Twitterboken och twittrat om, så att det var lätt att ösa ur en ordningspolis vardag. Så det är ju autentiskt. Sen är det såklart, det är ju fiktion, så att ja.
Äter huvudkaraktären på tändstopet om kvällarna?
Nej, det har vi inte kommit. Däremot det här ytterbefället väldigt förtjust i Günthers. Hör och häpna.
Ja, såklart. Mm. Det är kurv.
Ja, men gemene polis sitter ju inte på vita dukarnas restauranger. Liksom, utan, ja. Men det finns, om det går väl ska det komma några fler delar. Och då finns det ju möjlighet att utveckla karaktären till en riktig sittning på stopet. Det skulle kunna bli fler.
Med sitt poddgäng.
Men det skulle kunna bli flera kapitel långt.
Ja, verkligen.
Men vad, ni har redan planer på att släppa ytterligare en bok?
Ja, det är ju tanken. Den här heter del 1. Hans Olof är väldigt tydlig med planen för det här. Jag är liksom mest liksom drivits av tvivel och på den egna förmågan och allt det där liksom. Men han är ju van i bokbranschen, så att han är fylld av tillförsikt.
Ja, sitter du och skriver också, eller pratar du bara, eller hur
nej,
funkar
nej,
det?
Utan jag har skrivit om poliserna och han om the bad guys, och så har vi liksom jämkat ihop den här berättelsen. Så att, ja.
Det är spännande. Jättespännande. Ja, jag älskar såna böcker.
Götgatsbacken heter den.
Får vi hoppas den kommer på ljudbok också då, för annars
det kommer den. Det var ju han Fredrik Granström heter han, så som ska läsa in den. Eller
Granberg.
Ja, Fredrik Granberg, så heter han.
Ronny Ragge-killen.
Ja, nej, ska han läsa in den?
Ja, fan, det coolt. Visste inte jag faktiskt förrän idag när jag läste pressreleasen. Nej, men jag har varit lite stressad över det här och tyckt att det, så jag är på, ändå avskärmat mig lite.
Och liksom, men var du har väl inget att vara stressad över, Victor? Du har ju en penna som är riktigt jäkla vass.
Jo, men det är... ges ut så otroligt mycket böcker framförallt i den här genren liksom. Ja. Och det är jättemånga liksom bra väldigt många bra och väldigt många som inte är bra. Det blir som en flod liksom. Man blir väl en liten bubbla på den där flodvågen som åker med ett tag och sen spricker den liksom.
Men släpp den här ödmjuken som du innerst inne ändå inte har. Så bara,
nej, det är bara när det gäller där, podden liksom. Som jag har det här liksom, kaxiga. Där vet jag, där märker jag liksom, av vad jag
men,
står. Liksom.
Jag förstår verkligen. Det är en liten jävla ankdamm man läser ut och simmar i utan livboj eller någonting. Jag förstår absolut din ängslighet till 150%.
Och bara med Twitterboken var det ju liksom... saker som behövde kontrolleras och kollas upp och liksom i den här branschen. Så att, som du säger, den är liksom, och det finns säkert en hel del vad ska man säga fulspel och tjuvnyp och hårda tag i den branschen också, vad jag förstått. Så att det är någonting nytt man surfar ut på. Jag hoppas slippa rubriksättningen som en av recensionen av Twitterboken löd: årets mest onödiga utgivning. Och så hade jag fått ett heluppslag också. Jag tror det var i Södertäljes länstidning.
Det är inte jättemånga som läser den ändå, tänker jag.
Det var en tydlig... Men all reklam är bra reklam.
Exakt, som Nadde hade sagt.
Ja, exakt, exakt så.
Men Nadde, du är lite inne om den branschen. Vi ska släppa det när som helst. Men vad är bra siffror för en bok?
Det finns bra siffror för en bok utifrån olika kategorier. Det finns bra siffror från en bok som är en biografi, från etablerad författare, från icke-etablerad författare. Så det förstod jag ganska sent vad en bra siffra var för min bok. Jag är en oetablerad ny författare. Jag är inte Zlatan eller Avicii som skriver en biografi, så att våra mål var relativt låga, eller låga, alltså nu hade jag ett stort bokförlag, men i förhållande till det bokförlaget, men det lyckades ju gå ganska bra för våran bok till slut ändå, så jag vet inte vad jag ska säga liksom. Läckberg säljer ju, och GV med Monstren säljer ju enorma mängder böcker, och är det biografier som Zlatans bok, Aviciis bok, de går ju hur bra som helst, medan liksom generellt är inte biografier det som folk slukar mest, kan man säga. Däremot deckare, den genren som Victor har skrivit i, den tror jag är, där är det liksom mer konsumenter, men det är också mycket, mycket tuffare konkurrens, så att jag vet inte.
Nej, det är det. Och jag kan säga att skriva en Twitterbok, då är man väldigt en liten knopp ute längst ut på grenen av trädet true crime. Det är väldigt smalt liksom. Så att den vart man ju inte ekonomiskt oberoende av, men det var ändå en väldigt rolig grej att göra.
Victor?
Ja.
Jag känner två som har släppt Twitterböcker, det är du och Glenn Hussein.
Ja, du ser ju det är jag och en jätte liksom, på den där lilla knoppen längst ut. Snacka om att vara krossad redan från början. En folk, så är det. Idrottshjälte, folkhjälte mot, ja.
Vi går vidare på idrottsspåret där, gör vi. Nadim, du har ju varit på fotbollsmatch precis idag.
Jag är precis hemkommen ifrån Älvsborg mot Häcken. Mm. Jag var där med min familj, missbedömde tiden lite grann, så jag blev lite sent i inspelning. Ber ursäkt för det. Dock berodde det lite grann på en liten småstökig start med rätt mycket rökbengaler, tror jag de heter, eller rökbomber eller vad, någonting, de som ger färg och jättemycket rök. Och jag har en son som är 10 år och som envisas med att gå på ståplats, och han förstår inte för sitt liv varför inte han får gå själv med sina vänner. Idag fick han bevittna det från första parkett. Han hade med sig min fru som stod med honom på ståplats, och jag satt på sitt plats med min dotter. Och som hon fick ju släpa ut honom i det rökmolnet. Ingen av dem såg någonting. Min fru tyckte det var jätteobehagligt att andas. Min son blev lite rädd. Och så gjorde jag en liten grej på det på sociala medier. Jag la ut på både Facebook och på Instagram, där folk fick tycka till om pyro, vad de tyckte var bra eller dåligt. Och det är rätt många som är väldigt upprörda över att deras barn var där i det rökmolnet. Så det kan vi nog få anledning till att prata lite mer om i dagens avsnitt, tror jag.
Martin, du har varit på hockey och där var det inga rök. Vad kallas det, sa ni?
Rökare i krysset möjligen.
Rökfacklor, okej.
Ja, det var det faktiskt. Lite rökfacklor, jag vet inte om det heter så. Men det är ju inte de här bengalerna som brinner, utan det är ju rök, som du säger, och färger som i det här tifo-historien som de kallar det. Ja, precis, jag var på hockey med Peppe faktiskt. Fantastiskt, få med honom på lite riktig hockey. Och då är det ju fullsatt klassiska siffran 12 044 i Skandinavium. Och jag såg inte själv, men jag hörde sen, tror jag, att det var 2 poliser som var och bevakade här. Förutom arrangörens säkerhetspersonal har de också lite grann. Men 2 poliser. Och det var väldigt, väldigt lugnt och tryggt. Men också väldigt bra stämning. Och vi kan jämföra det med en högriskmatch i fotboll där det är över 100 poliser. Av någon anledning.
Det är jävligt intressant. Alltså, hockeykulturen i Sverige är ju ja, den verkar vara mycket mer vad ska man säga, vuxen än fotbollskulturen, eller jag vet inte vad man ska använda för ord.
Ja, där går ju topplocket på fotbollssupportrar, för de tycker ju inte att det är riktig stämning och det är inte riktig supportskap och allt vad det är. Men det är ju ändå väldigt intressant. Det är många som går och trips och ser de här matcherna, och det kan gå väldigt lugnt tillväga. Jag tror ingen blir rädd i Skandinavium där. Utan däremot är glada om man höll på det ena laget och lite ledsna om man höll på andra laget. Men ingen blir rädd, det tror jag inte.
Och där är det bara att hålla tummarna att den folkfest idrott faktiskt är fortsätter att vara just en folkfest på hockeyn, så att inte det får inslag av fotbollens huliganism med allt vad det innebär. Skrämda och rädda barn som aldrig vill gå på en idrottsarena igen eller liknande. Det, ja, vi får hoppas att den dåliga delen av supportrarna håller sig utan våra hockeyarenor.
Men har det inte varit så lite innan? Jag minns att jag har varit och jobbat på hockeymatcher även här liksom både i Borås och i Göteborg i början av min poliskarriär. Har det alltid varit så att hockeyn har varit fredad ifrån den typen av problem som vi har med fotbollen?
Nej. Ja,
men lite stök har det väl varit, men inte alls på den nivån som fotbollen är på.
Mm, ja, vi har ibland derbyn i huvudstaden i hockeyn. Och då finns det tendenser till problematik av den som fotbollen har. Dock den här säsongen har det gått bra och det har inte varit så mycket, men det har ju varit för att vi har haft hög polisnärvaro också på dessa matcher och runt omkring dessa matcher. Så att det finns inslag även inom hockeyn. Är vi kopplat till lagen då, och lagen, den supporterkultur som finns runt omkring storklubbarna med liksom att man ska göra upp och slåss och allt det där. Så att de tendenserna finns då när de lagen representeras i hockey eller ja, även bandy och handboll faktiskt i huvudstaden.
Ja, nej, men det är väldigt konstigt. Det är ju en liten ändå. Ja, det är ingen jätteliten klick på de här stora matcherna, men det är ändå en del av supportarna bara som fortsätter. Och faktiskt förra året så blev det ju en försämring på läktarna. Innan har vi alltid haft en del stök utanför, men att det har varit lite lugnare på läktarna. Och nu, förra året var det tyvärr en försämring. Man stod och kastade bengaler mellan varandra. Jag tänker på som Nadims son som var på fotboll där. Där slängdes du förra året, slängdes du bengal mellan de här supportergrupperingarna. Så han hade kunnat få en bengal på sig med 2000 eller 3000 grader varma bengalen eller vad det nu kan vara. Och man gjorde våldsam upplopp och bete sig fruktansvärt illa mot personal och mot varandra på arenorna här. Och man tycker att det är liksom så det ska vara. Det är ganska många som tycker att det är så det ska vara, som är helt oacceptabelt.
Ja, jag håller nog inte med om att det är en liten klick. Jag tycker att det är en jävligt stor klick faktiskt som håller på det sättet och tycker att det är acceptabelt på något sätt. Fan, ja, jag har jobbat som supportpolis i 4 år liksom, hade jävligt många individer att göra med liksom.
Jag försökte vara snäll stora...
Om man jämför i stor, alltså i helheten med hur många supportrar liksom som går på en match, så är det en liten klick. Men den klicken är stor i sammanhanget, förstår du vad jag menar?
Ja,
om,
ja,
har,
ja, absolut,
om du har som du säger nu, vad är ett fullsatt Ullevi? Är det 700 eller?
Fullsatt Ullevi är väl något 16, 18 någonstans där mellan, kanske, någonstans.
Ja, och av de 16 000 då så är det ju, skulle jag säga, det är väl knappt.
Ja, det är klart, det är några hundra då kanske.
Ja, ja, precis. Och då är det ju, man ska inte glömma bort att liksom, man ska inte dra alla de som vill gå dit och ha det gött med sina barn, ska inte åka med på det här liksom. Nej. Det är viktigt att skilja.
Nej, det är sant. Det är sant.
Men det är för många, det är inte så när vi ibland när vi pratar om annan kriminalitet så där, att det är ett fåtal, här är det ändå flera hundra som utgör en stor del av problemet, och utöver dem så är det många fler som accepterar det, som är på något sätt ett möjliggörare för hela den kulturen och stödjer lite grann. Man säger de som till exempel tänder bengaler och vill dölja sig för videokameror, då är det många som hjälper till runt omkring och hålla tygstycken över och hjälpa till. Exakt. På något sätt. Så att det är accepterat, vilket gör att det kan fortgå. Hade de inte accepterat att det är en eller fem personer som begår brott och de andra vill inte att de ska göra det, då hade det ju inte existerat, utan det är ju möjliggörarna som är där som gör det möjligt helt enkelt.
Men det är väl kulturen det. Det sitter väl i väggarna lite grann att olika idrotter beter sig olika i själva hallen. Jag menar, man, det är bara att gå ner bland ungdomsidrotten hur föräldrarna beter sig också. Det ser man, det är ju skillnad på ishockey kontra handboll kontra fotboll, hur de beter sig också då. Och då blir det naturligtvis även publikmässigt då, så kan man inte jämföra. Det är lite äpple och päron att jämföra olika idrotter då. Mm. Ska vi gå vidare till lyssnarfrågan då, som ligger hand i handsken kan man nästan säga. Hej! Har uppfattningen bengaler är bara skit, ingen stämningshöjare och ett riskmoment då folk kan komma till skada. Dessutom olagligt och skapar bara dimma så ingen kan se matchen. De som tänder bengaler är maskerade, så då till frågan. Varför går ni inte bara upp och plocka de alternativ, följer dem och tar dem direkt utanför arenan? Det är bara skit med bengaler. Henrik.
Ja, till att börja så är det ju själva upplägget kring de här matcherna. Det är att det kallas i ordningslagen, så kallas det offentliga tillställningar. Och där så är det ju att man söker tillstånd för att arrangera de här. Och då blir det att polisen ger tillstånd och så ställer man olika krav på hur arrangemanget ska genomföras, och man sätter till exempel krav på arrangörerna att de ska ha ett visst antal ordningsvakter, för de ska själva kunna bära och hålla säkerheten för sin organisation. Därför ska inte vi gå in och arbeta om inte är nödvändigt, om inte arrangören kan hantera det. Så i grunden så ska de kunna hantera det. Men om man ska ha ett kort svar på varför inte går upp och hämta bengaler, om man tänker på de större klubbarna som har risksupportrar och firmor och så, det är att det blir för farligt både för polisen, och skulle vi skicka in många poliser för att verkligen besluta för att göra det här som ändå är i slutändan ett bötesbrott med bengaler, så riskerar man också att få stora rörelser på läktaren och människor skadas och trampas ner, och det blir för farligt helt enkelt, det är korta svaret.
Och det i grund och botten handlar väl också om proportionalitet. Alltså är det värt att göra det, liksom risk versus reward, och sett till brottets karaktär och allt sånt där. Och sen är det inte så att vi inte har gjort det vid tillfällen när poliser har fått gå upp på läktaren, och det har sällan slutat bra. Jag har själv varit med några gånger där kollegor har blivit indragna. Alltså det blir inte bra på något som helst sätt. Men jag förstår, utifrån min dotter sa det idag senast, varför går det inte bara att ta dem liksom?
Ja, exakt. Och det är ju... Det är ändå så, det som inte märks ofta, de som är där inne, de märker ju inte av när polisen gör ett mer kirurgiskt ingripande utanför arenan efter matchen. När vi har följt någon som har tänt bengaler så gör vi ofta det efteråt när det är lugnare och vi kan bestämma lite plats och det går säkrare tillväga.
Det är just det du säger. Det är det du säger. Det går inte att göra kirurgiska bra precisionsingripanden på en läktare eller i folksamlingar generellt. Bland det svåraste vi gör är att ingripa i folksamlingar. Därför att det finns så stor risk att tredje man eller oskyldiga då kommer i kläm. Och det har jag själv varit med på många poliskommenderingar när vi har gjort mindre bra ingripanden liksom, som har drabbat även vanliga förbipasserande eller fredliga personer. Och den risken ökar markant om man skulle in och upp på en klack. Utan det här är liksom som vi säger, jag är övertygad att ni har samma nere i Göteborg, det är liksom att det är liksom pågående konkret fara för liv och hälsa. Då ska vi in i en klack. Om vi ser att det pågår liksom en riktigt grov misshandel mot någon och så vidare. Någon brinner eller något sånt där. Då ska vi in. Men för att riva ner några bengaler, det är inte aktuellt.
Ja, nej, men det är precis så du säger. Vi får jobba på andra sätt genom att dokumentera, genom att vi har personal som känner igen de som begår de här brotten och hanterar det efteråt. Och man har ju ändrat strategi under förra året i samverkan med svensk elitfotboll och så vidare. Att vi inte ska ha de här villkoren med publikneddragningar, till exempel som det varit innan om ett...
Villkorstrappan heter det.
Villkorstrappan, det blir väldigt stor rabalder där. Och nu istället för att om man säger, som de såg det då, supporten, att man straffar stora flertalet genom publikneddragningar i villkorstrappan, så är det nu att man ska exkludera de som faktiskt begår brotten då. Så att då försöker man ju ta dem så att den är begalen, för det som blir, förutom bötesstraffet, så blir man ju också, i regel får man ju tillträdesförbud till matcher, alla elitidrotters matcher under ett x antal år då, beroende på hur lång straffet blir.
Och det är egentligen det som är det riktiga straffet.
Absolut. Ja.
Och det är ju ett utmärkt strategibyte liksom, att om man dessutom då vill ha med sig goda krafter och de som vill kunna se sin match i fred och inte ha massa Pelle Jönsa som förstör för dem, då, de tycker det är bra då när vi gör de här ingripande mot de som stör, även om det är efterhand, istället för att liksom kollektivt bestraffa en hel läktare liksom. Det är ju liksom elementärt.
Därför så känns det lite oroväckande att det blev så förra säsongen, att när man, jag tror många supportrar verkar, åtminstone när man såg på sociala medier, att de såg det lite som en seger att polisen inte fortsatte med villkorstrappan. Men ändå så blev det ju en försämring på läktarna där vi inte hade problem innan. Att man börjar, det var mycket fler tillfällen med våld på läktaren och de här bengalkastningarna där. Så att det blir ju spännande att se hur starten blir här nu i år.
Men blev inte det jävligt mycket prestige i den där villkorstrappan? Jag tycker att polismyndigheten tog fighter som vi skulle bara lagt oss på rygg och sagt att det här blev inte riktigt bra. Och nu ska jag säga, jag är inte helt insatt i allting, men så som det kändes av på sociala medier och stämningen och hur det togs emot, det kändes som att vi borde ha lagt oss på rygg och backat. Det där blev inte bra, istället för att liksom fortsätta som vi gjorde. Eller delar ni det alls, eller var vi helt rätt, eller hur känner ni?
Nej, jag håller med dig. Jag ska säga att jag förstod knappt fullt ut hur den där var konstruerad, den där trappan, och hur liksom det skulle fungera. Och då är det ju skitsvårt att ens ta en diskussion, för att det var otydligt även för mig.
Ja, jag tycker det var... I Göteborg hade vi en annan samverkan med klubbarna, och vi fick inte de stora problemen på det sättet. Vi använde oss heller inte av villkorsgivning på det sättet genom publikneddragningen. Sen var det ändå mycket protester, och det var protester på läktarna, även på Hisingen, på Häckens hemmaarena, fastän vi aldrig hade kört någon ner publikneddragna där. Men alla problemet är ju att de är ju väldigt hatiska mot varandra, supportergrupperingar. Men när det gäller sådana här saker så blir de ju väldigt, får ju de mer sammansvetsade mot oss där. Så vi fick ju kollektivt.
De är mer hatiska mot oss än mot varandra.
Ja, det var väldigt mycket. Det var ju väldigt mycket fokus mot polisen och på deras banderoller och grejer under hela säsongen.
Men om vi ändå är inne på bengalfrågan, jag är ju för en härlig och levande läktarkultur, och jag skulle gärna under kontrollerade former se viss form av pyro.
100%.
Men inte den här pyron som liksom förstör och... ja, så att, som skrämmer barn, som gör att man har svårt att andas, som gör att matcher blir uppskjutna i 20-30 minuter. Det där är ju bara liksom rent bedrövligt. Men skulle man kunna hitta någon slags lösning, eller har polismyndigheten liksom rakt av bara sagt nej, här liksom, vi kommer inte vika en tum, eller vad? Jag är för dåligt insatt för att veta.
Jag är helt med dig. Alltså kontrollerad pyro som sköts med både tillstånd och så som man ska göra på ett säkert sätt är hur ball som helst. Jag håller helt med. Problemet tror jag är att ett, det hade inte stoppat den illegala pyron ändå. Och två, jag tror att det är någonting med brandproblematiken, en brandskydd eller något sånt där som har satt stopp för det. Så var diskussionerna, det var ju över 10 år sedan jag var sportpolis, men då när vi pratade om det på uppstartsmöte med framförallt Älvsborg då, så var det någonting med brandskydd. Jag vet inte om du har någon annan inblick där, Martin.
Nej, egentligen inte. Det pratas olika. Det finns någon sån här kalla bengaler och det finns olika delar. Men exakt hur man har kommit och hur långt fram man är, det vet jag inte. Jag tror lite grann som ni var inne på det, att det tas inte emot så jätteväl ändå, utan man vill ha det här lite gangsterstuket på läktarna, att man ska vara lite revolt mot samhället och mot myndigheter. Man ska inte lyda och låta sig kuvas och underkastas där, utan man ska stå emot lite grann. Det finns ju med i kulturen där att man är emot mot det.
Ja, jag tycker bara det är så tråkigt att liksom det här, alltså vi har väl den läktarkulturen vi har är ju helt fantastisk, och så blir det en sån här tråkig sorti över det liksom gång på gång på gång. Och det här gäller ju verkligen att lyfta de goda krafterna som gör att idrottsevenemangen är en upplevelse och inte bara en hockeymatch eller fotbollsmatch, utan den positiva läktarkulturen, den är ju helt magisk. Stå på ett, ja, Råsunda säger jag, för det är den enda riktiga fotbollsstadion.
Ja, men lugn.
Råsunda, finns den kvar?
Ja, men det var ju helt, det var ju helt magiskt. Ja, ni borde alla ha fått den möjligheten och faktiskt
ta. Jag jobbade där många gånger, tack.
Ja, jag har varit på den arenan, tack.
Jo, men att du aldrig var nöjd, Micke, det är ju inte konstigt. Åkte ni någon gång hem med 3 poäng?
Nej, Sverige förlorade en EM-match där 1992 mot Tyskland i semifinalen. Så då åkte vi hem med en förlust, vi svenskar.
Bra, Micke, bra, bra. Sätt han på plats bara. Ja.
Jag tycker ändå att om man återgår... Min personliga uppfattning är att jag förstår ju det ni säger, men jag har lite svårt trots allt att liksom se det här med pyron och det som ett stort polisiärt problem. Ja, matcherna blir uppskjutna och det är obehaglig rök för en del och alla tycker inte det är så jävla festligt, men jag har mycket mer problem det här att så fort då ska det liksom stormas in på planer eller försöka ta sig över till läktarna eller slåss med polis med varandra. De här våldsinslagen, ja, som man såklart, är så snar såklart att dra till. Det är det som är det verkliga problemet, och det är det, tror jag, som gör andra människor rädda också liksom, och att det är obehagligt. Mm. Och det är ju de verkliga problemen. Sen att liksom man bränner av ett maffigt tifo med en hel del rök. Jag personligen tycker att de där är rätt mäktiga när man ser dem. Sen skulle jag också sitta, om jag har betalt en dyrare biljett, bara, nu ska jag sitta och vänta en halvtimme på att den där jävla röken ska liksom vädas bort. Det är ju drygt såklart, men det är inte ett stort polisiärt problem. Då får man väl halva kåren på sig, men det är ändå min uppfattning.
Jag håller med.
Jag håller också med. Jag tycker inte alltså att det är särskilt kontroversiellt det du säger. Problemet blir att det är färre... För att fotbollen är så otroligt folklig och så otroligt familjär. Så jag åker hem med från Borås Arena idag. Jag är lite irriterad. Liksom. Fastän det var en väldigt fin liksom, match och allt så där. Häcken var jättebra. Älvsborg var mindre bra. Men liksom, jag är irriterad för att min son har ett dåligt minne. Liksom, det är det som sätter sig i mitt huvud. Det sätter sig i hans huvud. Han såg inget våld, men han såg svartklädda unga män som drar fram sådana saker. Visst, alltså, jag fattar vad du menar. Det är ur ett polisiärt problem. Ja, så är våldet naturligtvis mycket. Det trumfar ju liksom bengaldelen. Men det andra är, påverkar också ganska många människor, känner jag.
Jo, men vi har haft bengalen ganska länge nu och det ökar, publiken ökar ju samtidigt. Jag hade själv en dotter som gick med mig första gången på Blåvitt 2009 när vi hade invigning på Gamla Ullevi. Och då mötte vi Djurgården här hemma. Ja, Det var ingen rolig upplevelse, men då snackade vi våld istället. Det var inga bengaler som var det stora problemet, utan det var, ursäkta språk, men det var ja, lite djurgårdare, jag är på väg att säga någonting annat där, men lite djurgårdare som skötte sig jävligt illa, som gjorde att min dotter efter det inte ville gå på fotboll längre då. Så det var lite synd, hon var 5,5 år där, men bengalerna har ju funnits nu ganska länge och har varit ett problem länge, varit ett samtalsämne länge, men samtidigt så har vi ju aldrig haft så mycket publik som hade den här staten denna helgen nu, med inte bara hemmasupportare, även ett stort bottafölje av de mindre föreningarna nu. Till och med Sirius hade väl ganska bra med folk med sig bort. Häcken hade en klack idag till och med, Nadim, va?
What? Och det är så jävla kul också, de sjöng...
Det här är helt sinnessjukt!
De sjöng, ni har sämre klack än Häcken.
Till de är ganska roliga, de har fått några som är lite stökiga, men annars, de har lite mer humor. De har bland annat en... Det finns ju många i fotbollskretsar där som kör AKAB-begreppet där med all cops are beautiful. Men på Häckens grej så har de en banderoll där det står att all cops är blåvita.
Ja, jag såg det.
Tungt hån.
Eller roligt faktiskt. Ja, jag gillade Häckens supportrarna.
Det
var nice.
Ja, men de är sköna. Vi är ju Leksing här, så att det stämmer.
Ja,
yes.
Nej, men så supportkulturen, okej, vi har bengaler, men ja, ska vi ge han ett svar här nu då? Alltså, vi har gett massa bra svar, ja, tycker jag då.
Han har fått pärlor här.
Ja, han har fått mycket svar.
Ja. Men ni kan inte gå in och bara haffa dem helt enkelt, för det blir för mycket stök, utan ni försöker haffa dem på ett annat sätt. Ja. Olämpligt, ja. Ja, bara för att det är lagligt så är det inte lämpligt, Viktor, eller?
Precis, och ibland, nej, det skulle vara direkt olämpligt att gå in och börja fiska efter någon bengal.
Ja. Däremot är det många som blir rapporterade. Bara i år under Svenska Kuppen så har vi varit med och tagit flera stycken på Bravida som har tänt bengal från både hemmalag och bortalag.
Bara en fråga, vad får de för dom då? Dagsböter och avstängning från eventen då, eller alltså matcherna då, eller vad då?
Ja, precis. Det är ett brott mot ordningslagen och sen så anmäls det för att ge tillträdesförbud också.
Ja, okej. Okay.
Och man måste komma ihåg, återigen, det som inte, bara för att det inte syns så betyder det inte att det inte görs, för att kameror, eller alla arenor är ju fullproppade med kameror, som, och det sitter operatörer som jobbar, och man kan jobba med ett ärende i flera dagars tid. Vi har två i Borås som jobbar heltid med att bara kolla kameror, så att det där kan ju också pågå. Det finns inget akut som påkallar, eller om det inte finns något akut som påkallar att vi kliver upp på räktan, så är det, finns det material att jobba med långt i efterhand.
Då går vi vidare här i våran härliga podcast då. Martin?
Ja?
Det var en incident här i Göteborg när Häcken då tyvärr mötte IFK Göteborg på Gamla Ullevi. Häcken har möjlighet att vinna SM-guld för första gången. Ska inte säga så, men ja, Häcken spelade ut Blåvitt efter noter.
Oj,
och krossade tyvärr Blåvitt på sin hemmaborg.
4-0 va?
Vi behöver inte gå in på siffror nu, men något åt det hållet var det. Det gör ju ont i ett hjärta, gör det. Men de var för jävla bra detta året. Men då var det så här att ofta så stormar ju bortasupportarna en fotbollsplan. Efteråt, för de ville ju fira guldet då. Och det gjorde ju tyvärr AIK här. Var det 2009 tror jag, Peppe, eller? Du som är AIK-are.
Det var det väl, va?
Hade han blivit AIK-are då, eller?
Han blev
lite senare efter guldet där, ja.
Ja, det var ju en person som hade tatuerat in en tatuering där. Men det kan vi ta sen, Peppe, för då har du heller koll på.
Martin Mutumba, eller?
Ja, 2 lax 9.
2 lax 9, ja. Fan.
Jag har varit AIK sedan barnsben, det är viktigt att veta. Om jag är ingen jävla medgångssupporter som åtminstone 3 av de här 5 i den här podden är, så lägg bara ner det där.
Vänta,
bara lägg ner.
Kan inte bara sätta
en medgångssupporter?
Exakt, vem, grabben?
Jag är fan på Blåvitt, du kan inte kalla mig för medgångssupporter i alla fall.
Nej. När
Blåvitt var som störst, alltså, ni är så genomskinliga.
Blåvitt har alltid varit störst, Peppe. Det är det som är problemet med dig.
Släpp och gå vidare.
Ni råkar vinna 1997 tror jag också någon gång där, va? Vi är för fan Champions League, var det någon tränare som sa då. Kommer du ihåg det?
This is fucking not amateur football.
Ja. Men i alla fall tillbaka där så ser det så att en blåvittgruppering har ställt sig där när slutsignalen närmar sig. Vad kan de vara, typ 150 personer som ska storma planen ifall Häckensupportarna hoppar in, för de vill försvara sin borg lite grann då. Och det blir lite rabarber om detta, för framför dem så står det ju två så kallade ordningsvakter då, och ska ena, hålla tillbaka dessa 150 personer, men deras kroppsbyggnad var väl lite grann, och att göra en stegnedsättning så är de borta, så kan vi väl säga. Och då undrar så folk så här, att varför stod inte polisen framför den och visste att det här kan ju ske nu då? Det undrar ju många då. Hur kommer det sig, Martin?
Varför inte polisen står framför vid de här stormningarna?
Ja, när de börjar, för det pågick väl 10 minuter innan började de ju ställa sig i gruppering där helt enkelt. Så det var ju inget hemligt precis, utan det var ganska tydligt att det här skulle ske.
Ja, nej, men det, nu var inte jag där, så att, men det är ju rent generellt så är det ju arrangören som ska hantera, om man gör en bedömning om man känner att kommer arrangören hantera det här. Och om inte, så vad kan polisen göra? Och ibland så blir det, jag har varit med vid Älvsborg och några andra lag när det har precis avslutat, när det har blivit någon som vunnit SM-guld. Och då blir det ju att vi kan inte ställa oss överallt och stoppa alla, utan det vi brukar fokusera på då, det är att man bara ser till att alla som jobbar där och alla spelare är så säkra de kan. Så att då gör man en mindre liksom skydd runt det viktigaste på något sätt, skydda så att det inte helt spårar ur där. Så att man får ju helt enkelt ta en prioritering och göra det man kan där istället.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och sen i vissa delar handlar det också om att man inte vill provocera fram något. För det är mer provocerande att ha polis på plats än ordningsvakter. Och det här är ju någonting som ofta är i framförallt fotbollssammanhang, att när vi jobbar på många av de här evenemangen, så att vi inte riktigt ska synas för man är rädd att det ska provocera och så vidare. Och det, ja, man kan ju tycka och tänka vad man vill om det där, men det är ju den strategin vi i mångt och mycket har.
Och för att återkomma till, men under de åren jag jobbade som sportpolis så var man ju ofta den enda polisen som fanns inne på arenorna, och alla andra poliser sitter liksom långt utanför. Och den enda gången jag var med om att vi klev in på arenan, det var när Napoli var och spelade i Borås, och det pratades om att de skulle storma planen för att förstöra för Napolis avancemang i, om det var Europa League eller Champions League, nej, Europa League måste det ha varit. Och då klev vi in alltså, ganska många, bara för att liksom, alltså, utifall att, men annars är det väl väldigt sällan, det är väl vid avslutningar, precis så som ni pratade om, när man gör cirklar runt spelare för att de ska kunna ta sig ur och allt sånt där. Annars är det arrangören som via ordningsvakterna ska sköta detta som en slags taktik.
Det får ju, händer ju ibland att vi får tåga in där och ställa upp när det blir stökigt, eller hur, Martin?
Absolut, nej, men det händer ju när det har varit stök inne på arenan, när det blir rena, som vi varit inne på innan, rena slagsmål, då går vi in. Och vi har ju alltid personal vid de större matcherna, så har vi alltid en ganska stor styrka som står redo hela tiden på liksom, väldigt kort tid att gå in och hantera om det blir något sånt som blir fara för människor. Och
det påminner det mig. Påminner mig om en väldigt hemsk händelse polisiär för mig personen i samband med just en sån här, skulle bli en befarad planinvasion. Jag kan dra den. Det var några gamla Söderstadion, det var Svenska Kuppen, det var Hammarby som mötte några, det här är typ 2010 eller 11 någonstans. Ja, och så var det oroligt i slutminuterna om Hammarby låg under och det var, och det började dra ihop sig liksom. Och samtidigt så här, dagen innan hade jag ätit en pizza och den var dålig liksom. Så att jag var så jävla dålig i magen liksom. Så att under hela poliskommenderingen så när vi stod och väntade så fick jag lubba bort till hovets toalett liksom. Så, här, så vi hade så här, och liksom, ja, blev liksom, och det var rännskita. Och hela tiden och jag bara, åh fan. Och så blev det bara, nu ställer du upp planinvasion på gång. Ställ upp och berätta och stå in och så stod vi uppställda på led och jag bara kände kistan igen. Bara, och jag bara, fan, jag behöver gå på toaletten. Och så tänkte jag så här, alltså det kommer, om jag skiter på mig nu, då kommer jag för alltid heta den polisen så här, ja men ni vet Adolfsson, han som var så jävla rädd när det var planinvasion så att han skett ner sig. Och så skulle jag kunna... Och jag såg att jag skulle stå där och förtvivla, skrika bara, jag har ätit en dålig pizza. Och ingen skulle liksom tro på det liksom. Och, nej, det var så vidrigt. Men som tur var så var det återkallat. Jag går tillbaka till väntläge och jag sprang bort till hovet som återigen kunde liksom frälsa mig där inne på herrmuggen. Usch, jag får... Åh, det har varit så hemskt. Det hade skapat en sån här polisiär myt som man aldrig tar sig ur liksom. Ni vet ju hur det är.
Ja, dessa jävla huliganers fel.
Du hade ju aldrig kunnat snacka bort den där. Aldrig,
nej, jag hade aldrig bara, ja, men ni vet, han skett ju ner sig nästan. Liksom. Eller han gjorde det.
Ja, men Matti, ni poliser här nu som jobbar då med fotboll, är det inte väldigt lugnt på läktaren om vi ska vara ärliga? Är det inte mer bråk runt omkring om det är bråk? För jag menar, om vi tar tidigt 00-tal där så var det ju kaos uppe i Stockholm i alla fall. Var det ju det. Varje gång det var derby så var det ju en krigszon nästan. Det var mitt minne nu säger. Men...
Jag minns när jag gick på polishögskolan sköt de varningsskott inne på läktaren på Råsunda, poliserna.
Ja, det var Martin Melin med där inne faktiskt.
Ja, det är möjligt. Men jag vet att de sköt där inne för att de blev så trängda i ett sammanhang. Mm.
Men de gick ju in på läktaren. Det var exakt som du sa där, Viktor. Men då gick de ju in i nästan i klacken där helt enkelt och skulle göra någonting, ta väck någonting. Och då blev det ju så.
Mm. Ja.
Ja. Det är som du säger. Sig,
ja, kör.
Största är ju i samband med innan match och efter match där vi har mest att göra utanför. Inne på arenan så är det arrangörens ansvar och oftast när det är den typen av matcher då är ju de här olika orosmomenten på varsin kortsida på arenorna och då brukar de ju bete sig där och tända bengaler och något knallskott ibland men det är inget som drabbar så många andra egentligen utan det blir ju vårat fokus ligger ju före matchen för att få supportarna tryckt till arenan och sen efter matchen och bli av med dem så fort som möjligt från arenområdet. Så att det är där vi lägger vårt fokus.
Och inte att förglömma också när man stämmer träff dagen innan någon större match för en uppgörelse.
Det lägger vi inget fokus på.
Nej, det kan jag ju tycka att vi ändå ibland faktiskt gör. Och det kan jag personligen tycka. Och det är väl många som inte delar min uppfattning där. Men i min värld, låt dem fightas. Låt dem inte kosta en krona i polisresurs.
Tror du det är någon som inte håller med dig, man ska vara ärlig?
Nej, jag håller verkligen med.
Man borde få betala. Är det så glasklar?
Jag håller... Jo, jag kan hålla med, men det är ju liksom... Vi har ju vårt uppdrag och vi har inget så här fight club-koncept som vi kan se mellan fingrarna på. Rätt som det är så lyckas de ha igen någon av varandra eller något sånt här oturligt sen. Eller spöa upp någon ordentligt. Och då blir det ju en kostnad för vården och samhället på det sättet.
Men om vi göra en jämförelse då, lite med våra kampsporter av lite grövre slag. Alltså vad är skillnaden egentligen? En huliganfight som sköts på ett snyggt sätt med ändå hyfsat ordnade former och regler. Man fightas ut i ett industriområde kontra att man fightas i en bur med regler. Alltså vad är egentligen skillnaden?
Jag fattar inte. De hävdar att de har sina regler men det fattar ju alla.
Du kan glömma bort rätt snabbt.
Ja, och när det liksom är så där, då blir det ju liksom det finns ju inga regler i slutändan.
Nej.
Det är det som är
skillnaden. Jo, det måste jag faktiskt gå in där. Det sköts jäkligt bra ska jag vilja säga.
Det tycker inte jag, för det pratas ju om att han får inte slå någon som ligger och så vidare. Men när vi ser filmen efteråt så är det ju alltid att de fortsätter. De kan liksom inte hålla sig, utan fortsätter slåss. Men det är klart, vissa regler hålls ju och tillhyggen och grejer brukar man ta med när det är sådana mer uppstyrda. Men jag tycker bara om jag får kommentera det, bara den skillnaden är ju kampsportare är ju tränade och även tar emot slag, och det finns domare och det finns liksom ett arrangemang runt omkring där med säkerhet, och det är i alla fall på elitnivå så följs det upp. Men på de här slagsmålen, om man kan landa och ramla in i vad som helst och ingen som följer upp det riktigt, så blir det något helt annat. Och ute i samhället där det drabbar andra och skrämmer andra och så här. Så att det är inte så att jag tycker att det är okej att det finns, men jag tycker inte att vi ska lägga så jättemycket resurs på det.
Ja, och jag, det är inte så att det inte har liksom dött folk i de här vad fan ska man kalla dem, bråken liksom. Men någonstans så, den enda jämförelse som jag tycker man kan göra med, det är ju samtyckesdelen, att både de är där och de är överens om att de ska slåss. Och jag menar, vi har varit med om att vi har ganska många gånger bara åkt dit och bara stått och tittat på, bara för att se, så att ingen liksom står och sparkar på någon som redan är liksom nere på något sätt. Jag tycker inte vi har ingripit särskilt många gånger när jag har varit med där ute, utan då blir det liksom att ja, man ser till att de ändå får göra sin grej, för att det är oproportionerligt på något sätt och inte ens görbart att kliva in och avbryta.
Ofta så upplöser det sig själv lite grann när vi dyker upp där, brukar vi springa åt olika håll.
Har ni någon gång hamnat i ett våldsamt upplopp där vi då som poliser slåss mot, inom citattecken, sina egna, alltså sina egna supportrar eller sitt eget lag, om ni förstår vad jag menar? Martin, ja. Har du till exempel varit i en riktigt jävla våldsamt upplopp mot Blåvitt-supportrar eller nadde då mot dina gulliganer, tänkte jag sagt, dina älvsborgare?
Nej, inte när det är intern fight bara. Nej, det har inte varit, utan då har det varit mellan andra grupperingar i andra lag.
Jo, men jag har varit med om där man har fått hantera sina egna, så att säga, när vi har varit med dem på bortamatcher. Man åker med två poliser och de börjar bete sig svinilla mot oss liksom, för att ja, vi byter färdväg eller vi byter ett marschväg eller något sånt där för dem. Absolut har det hänt, även i Göteborg flera gånger, där de inte hörsammat för de ska ut och slåss med göteborgarna.
Ja, men jag tror du menar att det var liksom intern fight mellan Blåvitt mot Blåvitt, men att de vänder sig mot oss polisen, det har jag hört med om mängder med gånger.
Ja, men jag var otydlig. Jag menar när huligandelarna från det laget man faktiskt håller på att ge sig på polisen. Och anledningen till att jag lyfte det var, jag var relativt ny inom SPT, alltså den särskilda polistaktiken som vi använder i större matcher och sådär. Och så var det en match det var när jag jobbade i Borås. AIK var nere på besök och det blir ett sånt jävelusiskt våldsamt upplopp. Och min grupp eller avdelning hade då att hantera AIK-huliganerna. Och jag glömmer aldrig min känsla, hur sjukt surrealistiskt det kändes att liksom batonga mot sina egna. Alltså, ja, jag har ju liksom inga sympatier för huliganer överhuvudtaget, men det var ju liksom mina färger som jag slogs mot. Jag fick en sån där sjuk känsla under liksom det här upploppets gång där jag bara, vad fan, jag slår ju för fan AIK här, vad fan händer? Det var en jättekonstig känsla, det går inte riktigt att beskriva, och jag vet inte om ni kan liksom försöka sätta er in i känslan, men det var så här, ja, jag delar ju inte någonting vad de står för, men vi håller på samma lag, det var riktigt surrealistiskt, vad gör jag?
Det är lite talande för hur skev hela du är i den här grejen egentligen, för du har världens bredaste göteborgska och håller på Stockholms drygaste lag liksom, hur fan ska du,
det handlar ju om att man har fått en trygg uppväxt där man får vara sig själv. Nej, och liksom så här, och inte liksom stöpt i en jävla form.
Nej, jag har aldrig haft problem med vad det är för färg på dem som på tröjorna av dem som man är tvungen att ingripa mot. Det spelar ingen roll. Beter de sig fel så ska de hanteras samma oavsett.
Ja, och jag är där nu mer. Men det var första mitt, ja, men jag kan tänka mig att det var mitt första stora liksom våldsamma upplopp, och så blev det mot AIK. Ja, det var en märklig känsla. Jag har inte den känslan nu mer, men där och då var det väldigt, väldigt konstigt.
Hallå där! Hur var det här då? Niklas Jihde heter jag. Jobbar som sportjournalist på Viaplay. Mestadels med fotboll och ishockey. Men en sån här person som lever och andas all sport som finns. Och så är jag väldigt, väldigt förtjust i podcast. Därför är det förbannat roligt att ni har startat upp en sådan. Ska lyssna på det noggrant, det lovar jag. Jag har väl ungefär 1 miljon frågor till er. Med tanke på det intressanta yrke som ni utövar. Men varför inte rikta in den då mot idrott och framförallt kanske då elitidrott, där det är väldigt ovanligt att idrottsvåld leder till åtal. Händer inte speciellt ofta. Minns en händelse från Hockeyallsvenskan 2015 när Rögle-spelaren Jakob Lilja blev dömd till slut efter många år efter att ha slagit en klubba i nacken på Malmöbacken Jens Olsson. Det blev ju väldigt uppmärksammat det där fallet. Men ofta så är det ju att idrotten ibland känns det som lever som en liten gråzon där det kan ske saker som händer på rinken eller det kan vara på en fotbollsplan också. Hade det skett på stan så hade man blivit dömd för misshandel. Men det sker inte riktigt inom idrotten. Men visst, det finns fall där. Och jag är lite nyfiken hur ni ser på det här. Hur man hanterar det inom polisen och vad ni tror om utvecklingen. Om det kommer bli fler anmälningar inom idrotten. Och lever den lite i en skyddad värld ändå. Det där är jag nyfiken på. Ser fram emot svaret. Kämpa på! Vi hörs! Hej hej!
Ja, men först och främst så stort tack till Niklas Ide som inte liksom bara är sportkommentator utan också en av svensk innebandys absolut största, om inte den största genom alla tider. Som AIK-are så är jag ju oerhört tacksam för Niklas insatser i den svartgula dressen som bland annat renderade i 2 SM-guld. Så innan ni ska få svara på frågan så stort tack Niklas för dina insatser inom svensk innebandy.
Det här klipper vi sen.
Hur många gånger fick han stryk av IBF Falun?
Förmodligen inte en enda gång.
Jo.
Nej, det är väl det mest rörande jag har hört om innebandy någonsin. Inget ont om Niklas. Stor respekt för han som idrottsperson och tv-personlighet, men ja, lugn nu med innebandy, tänker jag. Ja, det var en bra fråga.
Man höll på rasterna lite grann när man gör lite på jobbet.
Det är mycket på jobbet.
Det är en sport så. Ja, det är kul.
Ja, det är en sån gympasport. Men bara, ni vet att han såg Henke Larsson, va? Som innebandyspelare.
Såg han Henke Larsson?
Ja, Henke Larsson spelar ju i elitserien innebandy. Jaha. Våran fotbollsspelare.
Ja. Nu eller då?
Helsingborg, va?
Nej, inte nu, då. När de var aktiva samtidigt. Och då sa Niklas Ide så här att om han gör mål i högsta serien så ska jag vara typ sån här, ja, vad man är, sargdomare eller vad man heter. Ja, sargback kanske till och med heter. Jag har inte koll på det där med innebandy och ska vara ärlig då. Och så gjorde ju Henke Larsson lite mål faktiskt. Men jag tror aldrig han tog sitt vad hela vägen faktiskt, Niklas. Men en god gubbe.
100%. Tackar. Nej, men svaret då på Niklas fråga, om vi ska ge oss på att försöka ge han ett svar, så är det väl att det egentligen grundar sig i också något slags samtycke. Att ge man sig in i en idrott där man förväntas utstå vissa delar som ingår i själva idrotten, som boxning då, hockey, MMA, vissa saker som ingår, alltså fysiska moment, kampmoment som är acceptabla inom sporten, så brukar det inte bli några rättsliga åtgärder från det. Sen finns det ju fall där saker och ting har gått överstyr och det har övergått till något slags som rent kan klassas för misshandel. Och det har ju prövats rättsligt. Det är väl främst hockey jag tänker på egentligen. Men det grundar sig, har jag förstått det som, att det är ett samtycke och också väldigt svårt att bevisa uppsåt som det behövs göras för en rättslig prövning. Det är väl min tolkning av det hela. Jag vet inte om ni har någon annan.
Nej, men jag håller med. Det beror ju på kontext. Och vissa sporter är ju mer accepterat och det ingår i sporten att vara fysisk med hockey, med slashingar och crosscheckingar. Då finns det ju straffbelagt i själva sporten att det är saker man gör där, och även vissa slagsmål är ju ändå hyfsat accepterat. Fotboll är det ju mindre av den typen. Då är det ju lite mer tacklingar och glidtacklingar, som i vanliga fall, hade man glidtacklat någon på avenyn bara sådär, så är det ju en misshandel eller ofredad eller någonting. Men på fotbollsplan så ingår det ju. Men det finns ju sporter där man inte har någon kontakt. Henrik von Eckermann på Gothenburg Horseshow där har gått och dratt ridspöt i ansiktet på de motståndare där, så hade ju inte det ingått i sporten. Då hade det blivit en misshandel. Piskar den bara rätt i ansiktet, då hade det ju inte bara blivit en utvisning där, utan då hade det blivit en misshandel. Så att det beror ju på vart man gör det. Man får välja rätt sport om man vill utöva våld helt enkelt. Så kanske man kan sammanfatta det.
Ja, och det är väl viktigt också att det stannar inom de ramarna som finns, för annars så skulle man öppna dammluckorna fullständigt här. Men jag tycker det sköts på ett bra sätt, och vi har ju en juniorhockeyspelare här som friades för grov misshandel för bara någon vecka sedan. Så jag tror att det är på en lagom nivå som det är, och jag ser ingen eskalering på
något
sätt.
Vad har han gjort då?
ja, han, det var en hockeymatch och så hade någon sprutat vatten på, om det var på honom eller vid sidan av, och då hade han gått till attack där med hockeyklubban. Och slaget resulterade i flera käkfrakturer, utslagna tänder och sprucken läpp. Och var på den här spelaren då fick föras till sjukhus, men nej, det gjordes upp här i rätten för ett kort tag sedan. Domaren ville fälla, men övriga friade, och friad blev han. Och det var ju mycket där med syftet. Fanns det något syfte att faktiskt skada? Och det kan man ju förvisso då diskutera. Men det var uppsåtet där som han landade in i, att det inte riktigt fanns.
Det låter mer som tingsrättslottot där, att det blev nitlott den här gången för åklagaren.
Ja, men jag tror faktiskt inte att sista ordet är sagt just i det här fallet, för det var, ja, men ser man på bilderna, väldigt mycket blod och den läppen ser inte trevlig ut. Och, ja, lite vatten kontra då slå någon i ansiktet med klubban, ja, det är rätt så stora proportioner där.
Ja, jag slog honom i ansiktet med klubban, men jag har inget uppsåt.
Nej, jag tycker den är märklig hur man,
väldigt konstigt
där. Alltså. Nej,
men vill juristdomaren döma, så brukar det vara en ganska tydlig signal om att man ska överklaga till hovrätten när det finns fler jurister. Så att det kanske får se en fortsättning där.
Kommer nog han Peter Ekeroth i Frölunda. Han blir ju nedslagen av Flygis, var det va? Flygis Sjöberg tror jag. Västerås. Och då drar Peter Ekeroths pappa polisanmälde honom faktiskt.
Nej, men det är en annan under story. Det här århundradet är vi nu...
89 är vi nere på nu då.
Ja, vi är knappt födda då.
Ja, men det är då.
Victor var vaken. Nu gick det över till att bli någon sån här historiepodden här nu.
Ja, det var då man var ung.
Peppe, för fan, var inte du, kommer du inte ihåg det när du var i Borås och vi jobbade ihop ett pass och vi satt på en AIK-match när AIK var och besökte Borås Arena, och vi satt civilklädda på sittplatsdelen för vi skulle hålla utkik på dem som skulle tända bengaler och allt sånt där. Och så satt vi, och så bakom oss så satt ett par riktigt fulla AIK-are och de satt och gapade och skrek och svor som bara AIK-are kan göra på allt och alla. Och så var det en som bara gapade och skrek på målvakten som stod på den sidan. Han sa så fula sjuka. Och vi bara tittade på varandra och bara garvade hela tiden. Och sen så fortsatte matchen, det blev halvlek, de bytte sida och sen fortsatte han fortfarande skälla på exakt samma målvakt i slut och sa hans polare till honom: hör, det där är våra målvakt. Jag hade inte fattat att de har bytt sida.
Jag vet att vi garvade. Några av de bättre AIK-arna.
Vi garvade högt åt det alltså. Jag vet inte om det var du, men du känner igen det eller?
Jag känner igen det, sen om jag har fått det återberättat eller om det var faktiskt jag som var på plats, det vet jag inte. Men ja, man får ju säga att de har ju läskat på bra.
Det är otänkbart att det var Peppe som satt där och skrek.
Ja,
och med den anekdoten från Nadde så rundar vi av dagens program. Vi ser fram emot en fantastisk fotbollssäsong där vi hoppas att den underbara supporter- och läktarkulturen får vara det som är i fokus. Och ja, vi hoppas väl att fortsätta fotbollssäsongen blir bättre än vad premiäromgången blev. Inget av våra lag tog ju någon poäng och ja, vi håller tummarna för bättre framgångar framöver.
Vore kul om Brage fick gå upp.
Vad pratar vi realistiskt, Victor? Är det 3-4 år eller?
100, nej då. Men det är väl en liten bit kvar.
Ja, våra kära lyssnare, på återhörande. Hej då!
Hej då!
Hej
då!
Hey! Let's be careful.
Jo, hur var det här då?
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.